Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till samtal 7 dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Thomas Salme blev känd för allmänheten efter att ha åkt fast för att ha jobbat som pilot i 13 år utan utbildning och med falska papper. Idag bor han i Italien där han jobbar som dokumentärfilmare. Hans dokumentärer cirkulerar ofta kring kriminella och narkotikabrott. Välkommen till podcasten Samtal, Thomas Salme.
Tack så mycket, Jannik. Tack.
Alltså den här historien har man ju hört, du vet, från jättemånga olika håll, och man har läst om det i tidningar om killen som flög i 13 år utan flygcertifikat, och vi ska hoppa in på det, men först för att förstå hur allt det här började, vad var det som ledde upp till det här? Kan du berätta lite om din bakgrund och var kommer du ifrån och hur blev det så här?
Ja, jag är som en jag är uppvuxen i Jordbro söder om Stockholm. Och när jag var ung, då var Jordbro ett ganska nytt område. Så att det var liksom, ja, hela världen var ju där, brukar jag säga det. Det var folk från hela världen, Jugoslavien och Finland och Sverige och Turkiet och Chile. Ja, det, hela världen var ju då i Jordbro. Och självklart var det så att man började skolan och sådär, så var man ju lite rädd med de här olika kulturerna. Men det var ju faktiskt väldigt bra sen, måste jag säga. Det var väl en av dem som fick mig kanske att göra det jag gjorde sen också.
Var det inte från Jordbro som Janne Ranninen kom, alltså Solvallamörden?
Jo, precis. Jag tror att jag har sett honom i skolan. Vi gick på samma skola. Men jag tror att han är något yngre. Jag är född 69, även om han är 70 eller 71. Alltså jag tror att han är ett år eller något år yngre än vad jag. Men jag tror att jag känner igen honom.
Jag tror att han är född, vad kan han vara född då? 78, 77, något sånt. Men han har ju varit med i den här podden i alla fall.
Okej.
Så där pratar vi lite också om det. Så det är många fantastiska historier här börja i Jordbro. Ja. Men du växte...
Jag sköt aldrig ner någon.
Nej, det är sant. Du sköt aldrig ner någon. Men du flyger runt utan flygcertifikat. Men du växte upp under normala förhållanden, eller var det liksom...
Ja, jag var absolut. Jag var enda barnet. Normala förhållanden. Spelade ishockey och umgicks som alla andra barn. Fotboll och hockey. Men hade när jag tror jag var 7-8 år så blev jag så här nästan frälst på att jag ville bli pilot. Alltså flyg. Så jag följde med min pappa då som... Min pappa var en jobbade på som programmerare med datorer, men han var intresserad av ganska så här halvprofessionellt fotograferat, så ibland så fotade jag rally och hade lite bättre kameror, så att någon gång stod han med mig till Arlanda när jag var 7-8 år. Sen så var vi vid någon landningsbanan där och fotade, och då blev jag liksom, då såg de här flygplanen då första gången, och då blev jag som sagt var förälskad i att de här olika färgerna på flygbolagen. Och så började jag liksom titta. Den här ska åka till London, där till New York. Och så vill jag se världen. Då blev jag väldigt, då vill jag bli pilot helt enkelt.
Och du tänkte aldrig att du kunde liksom söka till skolan och bli pilot?
Alltså det kom ju sen. Så att, jag menar, min uppväxt, det var liksom att när jag var 7-8 år, tänkte man inte på det. Men jag menar, jag pluggade och gick gymnasiet 4 år tekniskt sen. Och sen... efter det, det var ju då liksom, jag jobbade lite extra på Arlanda på KLM, och jag ville ju fortfarande bli pilot, men min mamma dog och det hände lite saker i familjen, och jag kom liksom till en punkt där jag hade tagit ett privat certifikat då, som jag vet, de här 40 timmar och så här, 40 flygtimmar, och kunde inte ens behålla det, för jag hade inget, jag hade inte pengarna, jag hade ingen ekonomi, och jag kunde inte ta lån, för jag och min pappa just då, efter min mamma dog, hade inte så bra kontakt. Så att jag menar, jag hamnade då när jag var 20, 21, 22 år, hamnade liksom en liksom att katten ville bli pilot, men det gick inte.
Och du jobbar på Arlanda då, och du hade tagit ett privat, alltså ett sånt här litet certifikat för ett sånt litet flyg.
Ja, jag hade ärvt lite pengar från min mamma och lyckades ta det certifikatet. Och liksom, men jag jobbade extra på helgerna när jag gick i gymnasiet på KLM flygbolaget, så att jag fick det inse. Jag var jätteglad och var spännande. Och allting med flyg, det älskar jag. Så att, men när, sen jag var 7-8 år så hade jag liksom... Ja, jag pluggade själv helt enkelt. Det är mycket då inom flyg. Det är både meteorologi som är intresserad av. Och jag tror jag var en av de så här tentorna när jag var kanske var 14-15 år, men jag satt och lyssnade på sjörapporten 21:50 så här på P1. Det finns säkert kvar att lyssna på. Och tyckte jag var så kul med alla så här, några stormar och Kattegat, sydost 15 meter per sekund. Och det. Jag tycker jag var alltid vill säga meteorologi. Så mycket saker som då hör till flygningen. Det var jag intresserad också, förutom liksom själva flyget. Så jag hade ju liksom, det var inte så att liksom, nu vill jag bli pilot så blev det. Utan det var ju, det är mycket runt omkring som jag pluggade själv. Och sen så kom jag då till en station och jag inte hade möjlighet, pengar och inte möjlighet att låna. Och ja, började då faktiskt att tänka, okej, det blir nog inte att det blir pilot. Så att jag höll på med ett annat, jag höll på med musik. Jag och en kompis, vi höll på att skriva lite låtar, fick ett kontrakt med Warner Chappell, låtskrivarkontrakt. Spelade inte demolåtar med Tommy Nilsson. Men det var jättelite pengar och det blev inget av de här låtarna. Och sen så var det där, precis den här när jag började flyga på simulator på SAS då, så träffade jag en kille som heter Christian Lundin, som då jobbade 90, det här måste ha varit 94-95, jobbade med Dennis Pop, Cheiron, han jobbade på bordet en studio som The Cheiron, Max Martin, och jag var där mycket, och jag tror till och med Dennis Pop lyssnade på min låt, och han var jättetrevlig. Jag fick höra deras demolåtar, och det var väl det som fick mig då att inse att musik ska jag inte hålla på med. Det var när jag fick höra det Kristen och Martin och Dagge höll på med. Och det var de här låtarna. För de sa allting till mig. Men jag förstod att de var på en helt annan nivå än vad jag var. Mina demolåtar. Så att, det var då jag beslutade. Nej, men nu ska jag fan försöka bli pilot. Där.
Tänkte du gå den konventionella vägen med utbildning och allt sånt?
Alltså, absolut, ja, men det fanns i Sverige, det fanns ju två, antingen så går du via flygvapen, det har jag aldrig varit intresserad av, eller så går du så får du betala din utbildning själv helt enkelt. Och det hade inte någon möjlighet att göra.
Och hur var din moraliska kompass innan? Hade du liksom problem med att fuska på prov eller fuska i allmänhet?
Nej, jag har aldrig snattat i mitt liv. Alltså, jag har inte snattat i butik som jag tror att de flesta har gjort, men jag har aldrig gjort det. Och jag har aldrig haft så här liksom, så min tanke från början, det var inte så här, nu ska jag fuska mig till, utan det var ju så att komma in på den här SAS Flight Academy, så gjorde man 23, 24 år, 25 år gammal. Jag kom dit in liksom, det var inte för att nu ska jag fuska mig in, det var bara för att jag ville lära mig. Jag ville lära mig och det var på en, vad ska man säga, halka in på ett bananskal.
Och det här var en flygsimulator som endast var till för utbildade piloter för att kunna öva då?
Helt rätt. Den var på Arland och det var liksom, och det här var då, jag tror att jag ringde upp på en kväll någon gång klockan 10 till den här SAS Flight Academy och pratade med en simulatortekniker då som undrade vem fan det var som ringde ungefär. Så att, jag menar, då sa jag liksom, hallå, Thomas Almet, ja. Och då sa jag, jag är pilot, men jag har inget jobb. Och jag tror inte, det är väl ingen, det här var liksom på 90-talet, då är mitt 90-talet ingen som tänkte med säkerhet och sådär. Så att, jag menar, de sa, ja men kom ut ungefär. Då satte jag med åktåget ut eller bussen till Arlanda och sen så kom jag in där och så satt jag plötsligt i en simulator själv och förstod ingenting av vad som, vilka knappar som var vill och var. Och jag rörde ingenting, så jag menar, det enda jag kommer ihåg att han då, simulatortekniker som skulle gå till andra simulatorer och fixa, han satt med en, så frågade jag, vilken flygplats vill du? För då programmerade de den, man ser som en dataskärm. Vilken flygplats vill du ha? Stockholm, Oslo, Köpenhamn då, som SAS liksom använder. Då sa han, nej, jag vill ha New York John F. Kennedy. Han bara, okej. Okay. Så då satt jag där på New York John F. Kennedy i ett flygplan, helt mörkt och kallt. Och jag vill inte göra något fel, för jag vill inte trycka på någonting heller. Så jag satt en 3-4 timmar och sen så åkte jag hem på morgonen, 3-4 på morgonen. Och lyckades få en bra rapport med den här tekniken, lite äldre man, så att jag kom tillbaka 4-5 dagar och vecka senare och sen började jag kopiera manualer, så att jag började läsa liksom att hur man liksom startar och alla systemen, så det pluggade jag, så att började jag flyga efter ett tag helt enkelt. Det här var ju då sammanlagt kanske ett och ett halvt år, två år som jag gjorde den här då, kanske en gång varannan vecka, en gång i veckan ibland, en gång i månaden ibland. Det var inget speciellt. Men sen så kom jag till en punkt. Jag tycker att fan, nu kan jag flyga. Nu vill jag visa upp mig för något flygbolag. Det var det som jag tänkte när jag sökte jobb. Jag vill visa mig, kan jag få ett jobb? Det var väl det jag tänkte. Jag tycker jag känns bra.
Du satt där och övningsflög de här simulatorerna. Jag antar att det var gamla simulatorer med ganska pixlig... Alltså,
skärm. De var ju jättemoderna då. SAS var just välkänd, så det finns ju, de kan ju inte ha några grejer, så att, men det är klart, det var hydraulik och så, men det har ändrats nu, så det blev bättre, men det var ju bra då.
Och så satt du där och öva och på liksom starta och landa och liksom.
Ja, flög runt.
Och så antar jag att det kommer så här olika larm och sådana grejer som man får öva på.
Alltså det, jag gjorde liksom, vad ska jag, min egen lilla skola då, som jag tyckte var helt enkelt. Va? Och sen så kom jag till en punkt liksom att, nej men nu vill jag testa. Liksom det här med att se vad ett flygbolag, om jag tycker att jag är bra, men vad säger ett flygbolag? För när man söker på flygbolag, på den tiden, då skulle man ju bland annat gör ett test. Alltså då tar de upp en flygsimulator 4 timmar och så får man testa, så får man se om man klarar av sådana saker. Så då tänkte jag, men då gör jag det. Då tänkte jag, vilket flygbolag ska jag säga? Då sökte jag på ett jobb i Italien. För jag kände en massa italienare i Stockholm som hade en massa restauranger i Gamla stan och tyckte de var jättetrevliga. De sa, wow, jag fick en bra kontakt med italienare, fast jag inte pratade italienska, hade inte varit i Italien, och jag tyckte bara att det var de som jag kände i Sverige gav mig jättetrevliga, och jag gillade Italien på något sätt redan då, men sökte ett jobb på ett italienskt bolag och fick då ett brev tillbaka att nu ska du få komma på ett simulatortest, och så gjorde jag det och klarade av det, då blev jag anställd i Milano 97.
Och det, och pappret, hur, alltså alla papper och
utbildning. Ja, jag hade inget certifikat, jag hade inget, så jag hittade på och gjorde ett eget certifikat som jag trodde ungefär skulle se ut som ett kommersiellt pilotcertifikat. Så jag gjorde, och det fanns ingen stämpel på, jag hade ingen stämpel, så den, den rutan var, var tom. Och sen så klippte jag ut det där på min sax liksom. Det var ganska amatörmässigt, så rent hur man ska säga, hur man förfalskar saker. Så det, jag gjorde bara någonting så här, ja, men det där, men jag skickar in det här, det är inte så viktigt.
Och vad var tanken då, att du skulle flyga kommersiellt, eller var det bara för att se om du skulle klara av och liksom ta dig igenom det här och kanske få...
Ja, det var väl visst, i början var det så att kapten, men sen så fick ju jobbet och så blev jag kallad till Italien, och sen så katterna, men då kör jag på helt enkelt, tänkte jag. Jag tänkte, ja, men det kommer inte gå liksom. Men på något sätt så hade det, de var så trevliga, och jag blev nedbjuden till Italien, och det bara gick på en räls efter det på något sätt. Och när jag hade kommit in, då gick som, och det gick bra, för att det blev, när jag började flyga sen, då det blev bra. Jag var styrman då i ett par år innan jag blev kapten.
Så då, du kommer första dagen på jobb liksom, och jag antar att du ska vara andra pilot. Du kliver in i cockpit. Det är liksom första gången du gör det här. Alltså, för de trodde väl att du hade tidigare erfarenhet. Jag menar, hur liksom navigerar du dig fram till den här platsen? Du kommer dit och sätter dig i cockpit och träffar första piloten eller kaptenen. Vad händer då? Första dagen på jobb?
Första dagen på jobbet, ja, det är klart, det är nervöst. Men det är väl så ungefär som om du ska börja på ett nytt jobb. Man är alltid nervös om man börjar på ett nytt jobb, om man vill sköta sig bra. Men
du har ju heller aldrig suttit i en cockpit när planet flyger.
Nej, jag vet inte sådär. Men det var ju det som att simulatorer är otroligt lik. Alltså det är exakt samma med sådana här knappar i en simulator som det är ett riktigt flygplan. Så det är samma storlek, allting är exakt likadant. Så jag visste ju hur det skulle gå till. Så jag pluggade liksom. Det pluggat på vad gör kapten, vad gör pilot och sådär. Och sen så att, men det är klart att jag var nervös, och jag kanske var säkert extra nervös, men det gick bra. Jag vet inte, första flygningen var från Milano till Napoli i södra Italien fram och tillbaka, och när den första flygningen hade kommit tillbaka, då var jag hem, då bodde jag på ett hotell och jag pluggade, och jag kommer ihåg att jag försökte koncentrera mig. Så att det första kanske, jag vet inte, jag flög typ 5 dagar, sen var det 2 dagar. De första 5 dagarna var bara liksom att plugga, sköta sig, göra så bra, vara så proffs som möjligt. Och sen så, när de här 5 dagarna, då kände jag, katten, jag har faktiskt blivit, nu har jag blivit pilot, så att jag lyckades göra det jag ville ha. Men det var lite tråkigt på det, för jag visste att det var ingen, jag visste att på något sätt var det fel. Jag visste att det här är inte bra på något sätt, jag kände ju det.
Och vad säger liksom dina vänner, din familj, när du helt plötsligt jobbar som pilot?
Så jag var ju då enda barnet, så min pappa och min mamma var ju död. Så att jag menar, min pappa bodde då i Stockholm, och jag vet inte, typisk svensk, där man kanske inte har så jättebra kontakt. Men jag menar, han visste om att jag hade fått jobb, och till Christian sa jag, och de som jag kände, mina kompisar sa att men jag blir pilot. Jag var tvungen att sätta på lite story. Att jag hade fått jobb. Och så kom de och hälsade på mig. Christian var min bäst, men jag gifte mig. Och de flög med mig. Christian, John och Mattiel, en annan kompis. De flög med mig när jag var snabb. Och de förstod ingenting. Jag jobbade på flygbolag. Jag menar, det var en liksom där, vadå, han är ju där, han kan inte fått jobbet om han inte var liksom pilot, va?
Men då hade du berättat om liksom så här, för jag menar, i normala fall så är det ju du utbildar dig och liksom
så. Ja, de visste ju att, men det var ingen som visste att jag inte hade utbildat mig heller, så det var ju liksom, jag vet inte, det var nästan, för de flesta som känt mig, så var det nästan som att det var, ja men Thomas, han är pluggat, han vill bli pilot som är 8 år. Det är klart han kommer bli pilot på något sätt. Det var något automatiskt på något sätt. Jag vet inte. Jag ska förklara.
Så är
det. Jag kände mig.
Sen då, hur länge tog det innan du kände dig varm i kläderna? När du landade ditt första flygplan som andra pilot, hur var det?
Alltså det är klart att det som jag sa från början, att man ville sköta sig. Men det var ju som jag hade lärt mig simulatorn. Alltså det var ju, och sen det är klart att det är alltid vind och så. Men det är det gick bra. Jag vet inte, det var en känsla och det gick bra. Och jag tror det är att en av dem, varför jag kunde göra så länge, det var för att på något sätt tror jag att jag hade en känsla för att flyga. Liksom. Det var en anledning till att jag kunde hålla på så länge. Det var en sumpa till, de hade förstått det i början där, att det här verkar som inte funkar. Och då hade jag inte kunnat gå vidare.
Mm. Och sen blev du kapten, du fick liksom ha ansvar över hela flygplanet. Hur var det?
Efter två år blev jag kapten. Jag vet inte, då hade jag liksom flög ganska mycket, och jobbade ganska mycket. Men jag menar, det är klart att på något sätt så är det när jag fick, det var inte jag som bestämde, det var liksom flygbolaget som kom upp en lista. Jag kommer ihåg att det kom upp en lista i vår, liksom, där vi träffar sina flygningar då i Milano och på bolaget. Så att vi kom upp en lista och sa, ja, ni ska vara, folk sa, ja, Thomas, du ska bli kapten, du ska börja kaptenskursen, och det är så här intern kurs, och man går en tre, fyra månader. Så att jag menar, klart jag var glad på det. Jag ville liksom, jag ville flyga, men det var något så här också, så här, ja, men vi kör på helt enkelt.
Finns det något speciellt minne du kommer ihåg när du under de här 13 åren som du flög, som är
många jag flög med? Jag flög till exempel med Sven-Göran Eriksson som var tränare för Lazio, som är svensk känd fotbollstränare. Jag kommer ihåg när jag tog mitt, jag höll på min kaptenskurs, och slutet av den här kaptenskursen, då är jag alltid en kapten då. Jag sitter på kaptenspatchen, så är en kapten som sitter bakom mig, och sen var en flygning och tittar och så här. Och så skulle vi ha en flygning då från Rom till Antwerpen i Belgien, så specialflygning med fotbollslaget Lazio som skulle spela fotboll där. Och då så kom de ombord och snackade då med Sven-Göran Eriksson. Tjena. Och han bara, hej, hej. Och så frågade jag den här, alltså min instruktör då, men han kan inte sitta på landningen. Då fick han sitta där i landningen med mig i Antwerpen. Och jag höll på att gå på kaptenskurs. Så det var ganska roligt. Och sen så har jag hänt så här lite incidenter. Jag fick en motor en gång vid en landning. När jag skulle landa på en flygplats i södra Italien på en ö. Så motorn gick sönder. Så att, men det är väl sånt som händer många piloter. Så att, menar, det är ett dynamiskt jobb. Så, men det är klart att...
Vad gör man då med motorgåsönder? Får liksom kompensera genom att svänga på något sätt?
Alltså, ja, precis. Det var precis i landningen. Det var inte så mycket att göra helt enkelt. Det var bara sätta ner kärran, sätta ner flygplanet. Egentligen. Men det var ganska kort bana. Och så, men liksom, det är sånt som man tränar på. Så det är inget speciellt i sig. Men menar, sen tror jag också att... När det gäller väder och vind och vad det gäller, jag har varit med om dåligt väder, så har jag aldrig velat ta chanser på det sättet. Jag har alltid varit ganska försiktig, för jag visste att händer det någonting, då åker jag. Det var något som jag inte glömde bort. Men så här, nu, det var inte så att jag trodde att jag var pilot, utan jag visste att det satt bakom mig hela tiden att det kunde åka fast när som helst.
Så du tänkte inte så här, ja, men det här ska jag jobba med hela livet och gå i pension sen?
Alltså klart att ju längre tiden går, som ett år, två år, tre år, fyra, fem år, så blir man kapten då. Så alltså 10 år. Ja, men då, det är klart att då på något sätt så, jag tyckte så här, det är konstigt, jag bytte flygbolag då. Det var konstigt att inget bolag kunde upptäcka mig. Så jag tycker det var liksom nästan, jag blev nästan lite arg på själva systemet på något sätt. Men jag ville ju sluta på det här, för jag visste att, ja, men i början hade jag inga barn. När jag började. Och sen hittade jag min första fru. Jag fick 2 barn. Då är det klart, då tänker man annorlunda när man har liksom ansvar för barn och familj. Så att jag ville sluta sen på en sätt. Jag ville, men visste inte vad ska jag då? Hallå, hur ska jag sluta det här?
Men kände du att det var farligt på något sätt någon gång? Att det kom en situation du inte kunde hantera på grund av att du
inte
hade utbildning?
Nej, det är sån moralen så här. Och folk sa, men, och så här, oh, men var det farligt? Nej, det har jag aldrig känt. För nummer ett så var sjätte månad så får man göra en test med flygbolaget. Den klarar jag alltid på alla flygbolag. Så då kollar de dig så att du kan flyga. Så det är med alla så här, nödsaker som kan hända. Och det klarar jag alltid. Och så klarar jag min medicinska undersökning. Så jag, menar, jag hade ingen så här, jag visste att jag kunde flyga. Men jag hade inte det här certifikatet. Det visste jag om. Så att, men rent så att jag var farlig. Nej, det är aldrig. Och det gick bra, för jag blev kapten, jag blev chefspilot på ett annat bolag och flygade kunde jag. Mm.
Så hur slutade allting?
Det slutade 2010 i den 4 mars tror jag. Skulle flyga en nattflygning från Amsterdam, ett bytt bolag då, flyga från Amsterdam till Ankara och fram och tillbaka ungefär en 10 timmars jobb, 4 timmar dit och 4 timmar tillbaka, en timme i Ankara, så det var där. Och jag skulle flyga klockan 11 på kvällen och skulle men jag hade så dålig känsla där på dagen, jag vet inte vad det var, jag hade någonting som jag tyckte att det inte stämde, men jag gick i alla fall med min säckning vid 10 tider på kvällen in på Amsterdam och som vi gjorde, gick igenom kontrollerna och satt så utan, ovanför gaten innan man gick ner till flygplanet innan vi då skulle få ta bord passager, då var det 4 stycken, för 2 civilklädda poliser och så var det 2 stycken vanliga poliser. Och då frågade jag något speciellt, nej vi ska bara göra en kontroll. Och det hade hänt med att de gjorde kontroller, men de gör med alkoholskontroll, dokument och så. Så jag tänkte okej. Jag var lite nervös, men jag tänkte vi kör på. Det har ju hänt mig förut och efter 13 år. Jag kan inte tänka mig att det är klart. Så jag gick ner till flygplanen med dem och hela besättningen. Och så när de började fråga, så sa det är något som inte stämmer på ditt certifikat här. Och då förstod jag att de visste. Då sa jag, men då kan vi kanske gå och prata om det här på kontoret. Så det är inga handfängsel på mig, utan då gjorde vi det. Och sen så satt jag på kontoret och då sa de till mig att vi tror att du har ett ogiltigt certifikat, alltså att inte det har blivit liksom förnyat. Va? De visste inte om vad som hände. Så att, och då kände jag att nu är det lika bra att berätta sanningen. Så då berättade jag att jag hade flygit 13 år i hela världen utan certifikat. Och då blev det bara, wow, vad då? Med öppen mun. Så, då,
och vad, så deras reaktion, vad var?
Ja, de fick en chock. Det stod ju på nyheterna dagarna. Jag kommer hela jorden, Fox News, CNN och Sverige och pilot som flyger, vet, 13 år utan certifikat, vad är det för mig? Så det är klart att det blev ju, de två blev ganska chockade då. Men
Vart tog de det? Fick du gå hem eller?
Nej, de blev häktade då i 2 veckor i Amsterdam. Och det är klart att det inte är kul. Jag visste inte vad som skulle hända, jag hade ingen aning. Jag hade aldrig suttit i fängelse. Så att de här, efter ett par dagar då tycker jag, när de började förhöra mig och så de som har satt inne med man fick träffa de andra fångarna då. Och då var det mest knarksmugglare och hit och dit och från. Och jag som kunde italienska då hjälpte dem då, de här från Spanien och Sydamerika, och pratade med dem, med personalen, så jag blev lite kompis med dem och alla visste om min story, alla bara piloten och du så det var det så här liksom de tyckte om mig på något sätt. Och sen så märkte jag också att de som förhörde mig, polisen, de var otroligt trevliga, bjöd mig på mat och det där, lite. Jag blev behandlad på det, inte som en kriminell på något sätt. Jag trodde att jag kommer få 20 års fängelse, tänkte jag.
Vad landade på slutligen då?
2000 euro i böter.
20 000 kronor i böter.
Ja, och jag får inte flyga. Jag fick inte flyga på ett år, men jag kunde inte flyga i alla fall, för jag hade ingen certifikat. Men det var så här lite, det var lite konstigt. Så att, men vad ska jag säga? Jag har haft tur. Det är väl klart att jag har haft tur. Jag tror att en av dem, liksom, vad ska man säga, varför jag fick det, för att det inte hänt förut, officiellt har inte hänt. Så det är första gången det händer ett pilotfall, om man nu ska skoja om det. Så det är någonting som aldrig hänt, så att jag tror liksom att de visste, det fanns liksom ingen dom. Jag hade ju inte förfalskat någonting, jag hade gjort ett eget certifikat, så det kunde inte heller döma på mig. Så det var ju massa så här. Så vad ska, och sen tur, jag vet inte vad jag ska säga. Det fanns väl
ingen lag mot det, alltså på det sättet. Det är väl för urkundsförfalskning på något sätt, men vad var det du fick mot
det? Det var ingen nu, för det var det som du skulle göra, kanske man ska säga, du skulle göra en egen 15 kronors sedel som inte finns, som inte ser ut som någonting annat, för så det är bara som du hittar på, va? Så,
men, ja. Ja, du försökte inte ens efterlikna ett officiellt dokument.
Nej, precis. Jag gjorde någonting som inte fanns helt enkelt.
Vad var boten för då?
Vad sa du?
Vad var boten?
Det var väl någonting där, jag kommer inte ihåg vad man ska vara, men det 2000 US böter är ganska lågt, ungefär, det får man ju mer om man åker för snabbt i Italien. Så, men
vad får man i månadslön som kapten då? Efter 10 år?
Ja, då hade jag väl kanske 10-12 tusen euro efter skatt. 120 tusen kronor.
Du har ju tjänat mycket pengar då under åren.
Ja, det är klart jag gjorde det. Jag kände mycket pengar. Jag köpte ett hus med familjen. Och och investera. Jag började då fotografera slutet liksom, i karriär. Jag hade ju fotografering som så här, bakintresse som min pappa då, så att, ja, efter en 10 år som pilot så började jag fota lite grann, lite grann, köpte lite kameror så att, när jag då blev av med det då tänkte jag, vad ska jag nu, men då tänkte jag, nu ska jag fotografera, tänkte jag då. Så då började jag faktiskt med fotografering efter att då pilot, jag blev inbjuden självklart på lite talkshows i Tyskland, Frankrike, jag, ja, det var ju lite så här, i Sverige var man på SVT och TV4 och sådär. Så det var ju lite saker som jag i Italien så att jag var med på TV som man fick faktiskt ganska bra betalt för. Men jag började ganska direkt då att fotografera och det gick ganska bra det också. Så att, jag menar, jag fotograferade på San Siro för Inters fotbollslag ett tag och ja, fortsatte med det tills jag började att filma helt enkelt. Så, men, och fotboll, så här, och fotografering och film ligger ganska nära på något sätt.
Mm. Så du alltså, så ditt liv efter att du slutade som pilot var egentligen att du bara liksom, du åkte hem till familjen och bara, ja, men nu hittar jag på något annat och så började du fotografera och filma.
Ja, det var väl faktiskt så på det sättet. Det var för att komma hem och liksom komma igång. Och det var inte så mycket att tänka på, utan då, nej, då får jag fota. Jag fick ett jobb och jag får börja och mode i Milano. Och sen, det kunde jag faktiskt livna mig på då. Och sedan så efter ett tag så då började jag då göra intervjuer. För de här kamerorna då som man hade då kunde man ju självklart filma. Så att då började jag lite intervjuer på San Siro efter matcherna. Och för en hemsida, en fotbollssida i Sverige bland annat. Och sen när jag var nere då i Miami skulle få ta lite modeller, så träffade jag, och så kunde jag träffa en italienare som satt i fängelse, som jag hade lärt känna, hans mamma och pappa, eller hans farbror och faster blir det, i Italien 2011. Så att jag var nere i Miami 2012-2013. Skulle fota, skulle träffa den här killen i fängelse och sitter och sånt och dömd. Och då träffade jag då även en före detta knarksmugglare. En colombian som precis hade kommit ut från fängelset ett halvår innan. Och så satt jag med honom och blev presenterad av en annan människa. Thomas, du måste träffa den här killen. Och sen så tänkte jag, men katten, vilken story. Kanske man ska börja filma. Så började jag göra det. Och sen så blev den storyn efter 5 år sedan blev en dokumentärfilm som jag gjorde, min första film.
Och vilka år var det här som den släpptes?
Den släpptes, den Rescued from Hell, det handlar om en kille som heter Jota Cardona som då jobbade med Pablo Escobar och med Griselda Blanco och fick 2 livstidsstraff men kom ut. Och han är väl en av de få idag tror jag som bor i Miami, är fri, har samarbetat med DA och lever. Så jag menar, det finns ju säkert många sådana, men han, det är en bra story för han, den är lite mer så här på djupet. Och jag var i Colombia, filmade med Medellin och hans det är en tragisk story på något sätt, för det slutar med att han sköt i sin egen bror av misstag. Så det är en bra story att visa att man inte ska hålla på med sånt där. Och den släpptes 2019, släpptes i november 2019 på Amazon Prime i USA, England och Tyskland och på Apple TV i 83 länder. Och den kommer komma ifrån januari eller februari 2022, om 5-6 månader. Inte mindre än det, på Netflix.
Oj då, det är ju verkligen, alltså det är ju, då har du ju slagit, ja, som dokumentärfilmare.
Alltså det, jag vet inte om det är slag,
men det, nej, men det går ju inte, vadå, det är ju största leverantören. Alltså du har Amazon Prime och du har Netflix liksom.
Jo, jag är jätteglad och jag har alltid pluggat till vad blir, man behöver ingen licens för att vara dokumentärfilmer, så det är ganska kul att kunna göra någonting. Ja, man behöver inte alltid plugga. Sen så om jag skulle få plugga, då skulle jag göra det, men nu börjar jag bli till åldern, det går inte att göra, så att, menar, och det är också en känsla som mycket, så att, jag menar, det har gått bra. Så att det är som fotografering och filmer, de talar sig för sig själv, så att, menar, jag är jätteglad att den. Och jag är glad att göra dokumentärfilmer, för det man kan göra skillnad på det, tycker jag. Jag älskar det. Det är verkligen ett, jag skulle aldrig gå tillbaka till piloten, utan nu vill jag bli, nu vill jag filma resten av mitt liv.
Och vad, hur många gånger hade den streamats då? Har du någon siffra på?
Jag har ingen aning. Jag har ingen aning, alltså det, men det är väl helt okej, för det var en bra första film. Det är inget speciellt, men den, som sagt, den kommer med nu på Netflix, och så de har ju köpt in den, för att, och det var ju då en film som den har kommit ut, så det är väl okej. Och jag menar, det är inte så jäkla lätt att få ut filmer på internationellt. Så jag menar, det, jag tycker det är helt bra, och det som är roligt att Christian Lundin, han då som jobbade med Sharon, som jobbar med Martin Sandberg, han skrivit låtar för Backstreet Boys och Britney Spears, så han gjorde faktiskt all musik till den filmen helt gratis till mig, så att han har gjort all musiken, så det är lite Miami Vice och Miami Vice stuk, så nej. Så den är helt okej. Okay. Den är helt okej. Okay. Du får kolla på den och se vad du tycker.
Mm. Vad kan du berätta lite om den? Och du får ju pitcha den.
Ja, om en fattig ung kille som många i de här då, som växer upp i Colombia, Medellin, och ser den här Griselda Blanco, hon den här för där Madrina, så Queen of Cocaine och Pablo, och liksom ser hur de rika de är, och han vill bli som dem. Han bara, jag vill bli som dem, jag vill bli rik, jag vill tjäna pengar och inte vara fattig, va? Hans pappa slog honom. Så det är många, hade 8-9 syskon, det är väl inget speciellt av det, men han lyckas ta sig till USA. Den här Jota Cardona har lyckats etablera sig i Connecticut, i New Haven, som en, det finns ett fint universitet där, och fortsätter med sina kokaindealar och byggde upp den där, och tills han åkte fast helt enkelt. Och då åkte fast ett par gånger, men sista gången då fick han då two lifetimes, två livstidsstraff då. Och sen så kan man ju förhandla med USA, så att det gjorde han då. Dels så att han fick betala tillbaka pengar och samarbeta med DA då. Så att han kom ut efter, tror jag att det var, alltså man satt 16 år totalt. Och han blev frälst, han hittade Gud, och säger han. Och jag har känt honom nu sedan 2013. Och jag menar, jag att han kommer aldrig gå tillbaka. Så jag är glad att han är förespråkare för att ha varit på den här nivån. Och liksom att gör inte som han har gjort. För det går bara åt skogen. Så jag menar, jag gillar hans story på något sätt, för den är bra. Och sen så var det ganska kul, för att jag tror att det var 2015 eller 2016, så var han med på CNN i Mexiko. CNN i Mexiko är spansktalande, och CNN. Så att, och då var den här Chapo Guzman fortfarande efterlyst. Och då sa han på den här direktsändningen då på CNN i Mexiko, liksom, det finns kvar på klippar på YouTube, och så sa han så här: men Chapo, du är så dum att du inte ger upp. Du kommer bli tagen. Ge upp. Samarbeta med USA. Du kommer bli tagen. Så han fick ett pris på sitt huvud för att ha sagt det, liksom, mot de här kartellerna i Mexiko. Fast han satt ganska säkert i Miami. Men så åkte ju Chapo Guzman fast sen ett par år senare. Det var ganska roligt att han liksom förutspådde framtiden för Chapo Guzman.
Mm. Och Du har fortsatt med de här dokumentärfilmerna och gjort annat också. Vad har du gjort mera för filmen?
Ja, alltså, nu har jag på. Samtidigt så jag har på med ett projekt då som heter Framed in Miami, The Versace Connection. Det handlar om en kille som heter Enrico Kiko Forti, som är en italienare som har suttit i fängelse i Miami sedan 1998. Oskyldig dömd. Och jag och tillsammans med en för detta amerikansk advokat som är lite som en polisdetektiv, en Colombo. Det är han som går runt och så här. Vi har åkt runt och intervjuat och filmat både Italien och USA, FBI, jurymedlemmar och domare. Och har kommit upp på en serie nu på 4 avsnitt och sånt. Och den är ett jättestort case i Italien, italienska regeringen, han är jättekänd i Italien, den här killen som inte är oskyldig. Så det är en ganska otrolig story om hur i stort sett en vanlig människa kan hamna. Han hade 2-3 barn, och man kan liksom ganska så enkelt komma i situationer där man kanske blir framad eller för ett mord och som han blev. Så att den är en otrolig story. Det är många människor från Ibiza till Miami, till Italien och till England, så det är en otroligt komplicerad, men den vi får se vad som händer med den förhandlingen nu med lite stora kanaler som du kan berätta om, men den kommer säkert komma ut i början nästa år.
Mm. Kommer den också komma på Netflix? Och
det kan jag inte säga just nu, för då kanske jag, men det finns några intressenter. Jag har ju en advokat och en agent som fixar det, men den kommer säkert komma på, är ganska lugnt att den kommer komma ut på ett stort nätverk i världen över ganska snart.
Mm. Och vad är det som är så spännande just med narkotikabrottslingar? Det låter ju som att du har extra...
Alltså crime, jag menar, crime, det är väl det är som att, jag menar, crime är ju det som man, att man, det är väl det som tror jag är det populäraste också, det som folk på podcaster och på dokumentärer som folk tycker om att titta på. Jag menar, vad jag tycker är kul, det är två olika crime, men jag vet inte. Ibland så är det kanske så att de här som man då tror ska vara så hemska och knarksmugglare eller nu och de här, då kanske inte allt är det, utan det kanske finns också människor runt omkring som inte åker fast och som inte då, och som kan vara värre, va? Så jag vet inte, ibland så ska man inte döma människor så jäkla snabbt heller. Så att jag menar, och jag är ju ingen polis och ingen domare, utan jag vill försöka bara göra bra stories, så att jag menar. Men det finns alltid ett mänskligt... vi är människor allihopa.
Mm. Och du har flera dokumentärfilmer på gång, vet jag. För vi snackade lite häromdagen inför det här samtalet. Och då pratade vi lite om Operation Playa, som säkert många svenskar känner igen från. Det är ju den här... Det är en svensk då som anklagas eller som misstänks för att vara inkopplad i internationell brottslig verksamhet, som gör att svenska polisen och åklagarmyndigheten drar igång en jättestor operation som heter Operation Playa, där det är poliser som går undercover, och det de gör då är att de åker till ett semesterparadis i Spanien och festar jättemycket för skattepengar. Varje kväll festar de och kör dyra fina bilar och bor i en fin villa för att kunna närma sig den här killen. Och du hade någonting med honom.
Det är helt rätt. Det är alltså, du vet ju om den här storyn. Jag menar, jag har gjort grejer oftast, eller jag håller på med saker som amerikanska saker eller italienska, för jag bor i Italien. Jag har bott här. Så jag menar, jag har inte haft, men jag har ju lite kontakter så här, men jag har alltid varit intresserad av det här. Jag har följt med då tidningar och sådana SVT-dokumentärer om Operation Playa, och jag tyckte alltid var fascinerad på det. Det var liksom på något sätt så här, det som hände, det som blev anklagade för, det var ju också liksom där. Det var inga människor som blev skjutna eller liksom hit och dit. Det var någonting som blev fascinerad av. Så att jag började rota för kanske 6-7 månader sedan och började fixa lite med möten med inblandade människor utan nämna namn, som jag då har kommit ganska långt med faktiskt. Jag har fått så mycket bra material. Jag har fått så otroligt mycket kött på benet. Så att nu ska jag bara försöka få trix in den här tiden, och den tror jag också att den kommer nog inte bli någon sån här, det är inte bara svensk dokumentär, utan det här tror jag kan bli en, alltså, europeisk internationell dokumentär, för det är så jävla otroligt. Det är otroligt det som hänt i den här storyn på alla nivåer, och och det är dokumentär måste man ha fakta, så att det är inte vad jag tycker och tänker, det har kommit in till mig material, svart på vitt, som jag bara stod med och bara, oj, vad är det här, va? Så att jag menar, och de inblandade både har varit jättetrevliga. Jag har träffat advokater, jag träffade de som var, blev dömda och icke dömda, och så att jag, alla de som har varit med här har varit otroligt trevliga, öppningar mot mig när jag intervjuade dem och pratade med dem. Så att jag menar, jag tror att den kommer att bli bra. Det är i alla fall Sveriges största narkotikamål genom tiderna, utan tvekan, och ett av de största alltså, kriminella brotten, alltså förutom efter så vet du som åklagaren tagit upp efter Palmemordet, så att det påkostat och så, men så det, jag tyckte att den har blivit lite så här, okej, det kom ut en SVT-dokumentär som var ganska så här, boom, 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 Men sen så blev det liksom inte så mycket mer av det där.
Ja, det var ju så otroligt osannolikt, groteskt, galet allt det som framkom. Att det var väldigt svårt att tugga i sig. Och jag menar, det här berör ju svensken på så många olika sätt. Alltså dels hur en person som helt utan bevis blev anklagad för de här sakerna. Och också hur både polismyndighet och åklagarmyndighet kunna bete sig så fruktansvärt vårdslöst, och ändå när man insåg hur osannolikt dåliga metoder man valde att använda, alltså just det här med att de skulle bygga upp en legend genom att vara på en nattklubb varje kväll, alltså två stycken svenska poliser skulle sitta på en nattklubb och spendera pengar för att locka till sig den här killen som man misstänkte att ledde ett kriminellt nätverk från Spanien, och alltså att man liksom satt och brände bort de här pengarna och på helt lösa grunder liksom bugga hans hem. Och du vet, och det här säger emot den svenska rättsstaten på ett sånt fundamentalt sätt, så att när människor ser den här SVT-dokumentären, jag tror att det är för mycket för att ta in. Alltså skulle det vara mindre groteskt, då skulle det vara lättare att ta in, men nu blir det bara för mycket.
Så det som är troligt med den här storyn, det är liksom det som du säger, det är liksom att det är internationellt. Jag menar, det en av de inblandade, han blev deporterad eller utvisad så här, från Colombia, och en blev påkommen med 1,4 ton i kokain i Karibien. Så du har ju det här mängderna med kokain och det stora internationella, och det då som både åklagaren, när tjejen och hon som åklagarkvinnan då, hon var kanske lite desperat här, och jag vet inte vad som hände, men det som är så bra med Sverige är att de flesta dokumenten finns ju kvar, och de har jag fått tag på. Jag menar, och där står ju svart på vitt, så jag menar, och det är otroligt men sant. Vad som än händer i det här caset, det är en helt otrolig story, så jag menar, jag hoppas att jag ska kunna berätta den och kunna få ut den på ett spännande och bra sätt, och det är otroligt alltså, att det, man tror ju saker, men det är så ibland. De bästa historierna är sanna. Det som man hittar på ibland, och det kan vara spännande och så, men det mest otroliga ibland, det är faktiskt sant. Jag menar, så att det här kommer bli en stor, bra story helt enkelt. Ur alla perspektiv.
Mm. Finns det någonstans man kan se dina dokumentärer då, utan att betala? Alltså finns de på YouTube eller...
Alltså den håller jag på, med den här nu. Alltså. Jag håller på med den här.
Så ja, men jag tänker på någon av dem du har släppt innan.
Då får man vänta kanske, om man då kanske har abonnemang på Netflix, så får man kanske vänta till det kommer på Netflix i januari, februari, det här 2022. Då, så jag menar, om man då får vänta några månader, då får man väl betala. Mm. Amazon kan man inte se den, för den finns det bara på Amazon i USA och England och Tyskland, så den finns inte på Amazon i Sverige. Mm. Så att tyvärr, man får titta på trailern. Det går bra. Mm.
Ja, men man blir ju sällan profet i sin hemstad, brukar de säga. Att man, och det har väl att göra med att om man blir känd och inflytelserik, så brukar man inte åtnjuta samma status när man är hemma. Och nu låter det ju som att dina dokumentärer har lite högre, större täckning i USA och andra länder än just Sverige. Men,
Jag vet liksom, alltså, jag har bott, jag gillar ju USA. Jag har gjort en annan film som också är klar, som jag också tror kommer komma ut här. En timmars film som heter Mr. Undercover, som handlar om en för detta 75-årig gubbe just nu, Ronald Fino, som då var en av de som har jobbat längst som undercover och infiltratör i den amerikanska maffian i New York. Och den gjorde jag också en dokumentärfilm, och den är klar, precis klar nu, så att nu håller jag på och dealar med lite kanaler, så att en timmes film, och den är också, och det här är ganska bra, så här kända människor som jag har liksom, för detta Gambino som jobbar, John Gotti, för detta maffiakille, jag har en kille som inte var med som skrev filmen Goodfellas och Casino, Nicolas Peledi heter han är med, som jag intervjuar, jag har FBI-agenter, och det är också en bra porträtt av en människa som gjorde så mycket för USA, men som inte ens till slut, han fick inte ens någon medalj för det, som man får från veteraner. Så han jobbar som lite fattig detektiv, privatdetektiv nu i Virginia, men hans story tycker jag är bra. Den får se vad med det. Men det är så amerikanskt, så du har helt rätt att jag har inte gjort så mycket med Sverige, men det är bara för att jag bor där. Jag har inte bott i Sverige på 24 år, så jag menar, då blir man ju lite, ja, alltså vad man tycker och tänker, vad man tycker om och så. Jag gillar liksom lite annorlunda katt på mina, på saker än det som man kanske, som man typiskt gör i Sverige, om man säger så, dokumentärvist.
Mm. Så att det var väl ungefär 10 år sedan du åkte fast för att du har förfalskat det här pilotcertifikatet.
11 år sedan.
Och det är nu, du har, under hela den här tiden så har du hållit på med film, förstår jag det rätt?
Jag började, alltså, 2000, jag började då efter liksom mitt nya liv. Då var fotografering. Fotografering, och jag fotograferar fortfarande lite grann. Men, och sen så blev det en övergång, en transaktion då till transition till filmning då 2015 kan man säga.
Mm.
Ja. Jag har inte filmat så länge egentligen. Jag har filmat ganska, en 6 år har jag filmat. 6-7 år har jag filmat.
Mm. Det låter ju som att du är ganska bra på att på självlärning, självinlärning.
Så jag vet inte, det är det som är bra egentligen, så här, som jag säger till alla människor. Och det var väl också det som jag ville säga, som jag sa till dig i början här, det att när jag då träffade andra människor som höll på med musik, Martin Sandberg, Max Martin då, och Cheiron och Christer Lundin och Macklar, de var så trevliga, de var jätteschyssta mot dem, bara, vad duktig du är, bra Thomas, bra låter du har. De var absolut inte några kaxiga, men jag förstod när jag lyssnade på Britney Spears demolåtar eller Backstreet Boys demolåtar, då förstod jag själv att musik ska inte jag hålla på med. Förstår du? De var, så att det gäller ju, dels gäller det att tro på det man gör och gå in med en passion, och då är det inte bara att man vill, då ska man plugga själv, man ska ju liksom lägga en tid på det, men sen tror jag gäller det också kanske ha en liten, vad ska man säga? Om man, jag kan ju sitta och vilja bli låtskrivare i 100 år, men jag blir aldrig. Man måste ju också ha en liten feeling då vad andra tycker. Och det är en bra grej när man fotograferar och när man gör filmer. För om ingen bryr sig eller köper eller tycker om det, då är det någonting som inte stämmer.
Mm. Så det har väl en, också då, som jag tolkar det, med att göra att du lite förstår vad dina starka och dina svaga sidor är.
Helt rätt. Helt rätt.
Så förutom dokumentärfilmande och förfalskande av flygcertifikat, vad sysslar du med?
Jag diskar och tar hand om barn. Jag har 3 egna barn, så här, 2 stycken adopterade barn. Så många barn, och min pappa bor här med oss. Han är 85 år gammal. Så att det blir liksom inte så mycket. Utan det, och sen varje projekt är det som det ska vara. Man ska ju då gör en research, och man ska ju då dokumentärfilma. Det är ju liksom inga miljontals, 10 miljoner euro, utan det är lite lägre bäng, och det är, man får göra ganska mycket själv och så här. Men jag har hittat ett bra team, och de få människor jag gillar det, för man lär sig så mycket också. Så man lär sig, och kan man göra någonting, alltså folk kan se en film och man kan lära sig, och ja, då är jag glad. Det är det jag vill. Jag bryr mig inte som att bli känd, men det är, jag vet att mina filmer ska bli kända, men inte, jag bryr mig inte så mycket om mig själv.
Mm. Har du uppfunnit ett eget arbetsflöde, eller kör du någon form av klassiskt att du gör upp en storyline, skriver manus och så vidare?
Alltså, när man gör dokumentärfilm så är det så gör man ju inte så. Man kan inte skriva ett manus innan och ett skript. Vad man gör då är att man får läsa in sig på till exempel ett ämne, och sen så den här Kick of Forte case, den här killen är oskyldig, det har gått fram och tillbaka, och liksom man kommer på nya grejer, oj det här upptäckte vi inte, men så under gången då är då man vet inte vad de frågor man ställer till någon FBI-agent eller medical examiner, man vet inte vad man ska svara på dem, så att jag menar, så det är ganska spännande, så att det får man ju med storyline, det får man ta efteråt helt enkelt.
Mm. Så nu har du alltså gått från att då flyga utan certifikat till att dokumentärfilma. Då är frågan, vad är nästa projekt för Thomas?
Ja, det blir väl åka till månen igen. Nej, men skämt åsido, det är väl så att jag tror nog att jag slutar på att att göra bra filmer helt enkelt. Jag vet, kanske blir vanliga filmer också, men film, dokumentärfilm gillar jag. Det är väl det som jag vill bli bäst på. Det är inte enkelt. Det är svårt, det är mycket hårt jobb och det är mycket konkurrens, mycket bra filmer, men det är det jag vill göra, det känner jag. Det här är mitt call, om man säger så.
Mm. Just det. Och jag har ju släppt den här podden nu i över 2 år. Och det är väldigt sällan som jag får liksom korta den. Men den här veckan så spelar jag in med så kort marginal. Och det händer så mycket i mitt liv just nu. Så att det här är nog första gången på över 2 år som jag kommer att släppa en podd som är under en timme. Och det är jättetråkigt. Men jag hoppas att vi får möjlighet att göra om det här vid något tillfälle och ta igen den här timmen som vi nu tyvärr kommer att tappa.
Absolut, kanske efter att någon film kommit ut på Netflix kanske.
Ja, det låter inte som en omöjlighet, och det skulle inte vara första gången som en gäst återkom, men det har varit jättetrevligt att höra din story, Thomas Salme. Jättestort tack för att du gästa podcasten Samtal.
Tack själv och lycka till.
Tack, och till alla er som har lyssnat så vill jag rikta ett jättestort tack, dels för er förståelse för min situation. Det händer väldigt mycket i mitt arbetsliv just nu och jag har fått byta stad och byta jobb och allt sånt, och därför kommer såna här oförutsedda saker att hända. Men jag har ju mitt mantra att the show must go on, det får inte bli driftstörningar i podden ska ut. Jag kommer nu att fokusera på att försöka spela in lite buffert avsnitt så att jag aldrig någonsin ska behöva klippa under 2 timmar igen. Om det är någon gäst ni vill höra i podcastens samtal så får ni jättegärna höra av er till mig på någon av mina sociala mediekanaler eller gå in på hemsidan www.samtal.ax. Där finns ett formulär där du kan fylla i önskegäster. Jag tackar jättemycket för ert stöd, och ni vet ju att ni kan gå in på www.bulletin.nu och bli plusprenumerant, och då får ni ta del av den här podden en vecka före alla andra. Där får ni också höra den exklusiva bulletinpodden Radio Bulletin. Så gå in och bli plusprenumerant idag och berätta för alla dina vänner och bekanta att de kan göra på det här sättet. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.